Värvet görs i samarbete med Acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet. Värvet. Värvet.
Kära lyssnare, det här är det 141 avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumf. Och Värvet fick precis en ny vignett signerad mig och ljudmagiken Jocke Boberg. Tack så hemskt mycket för beröm för den. Inte för att jag har fått något, men ändå. Apropå nytt, Värvet har en ny sponsor. När jag i somras behövde byta bil så letade jag efter en som hade coolhet och miljövänlighet och fann det i supermiljöbilen Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Och jag laddade den här hemma och kostnaden är ungefär samma som för vår gamla leasingbil, och det var Sveriges vanligaste bil, så vet du ungefär vad vi snackar om. En annan som också kör Outlander är Renata Klumska, äventyren som cyklar, paddlar, klättrar i berg och som har en biljett till rymden. Jag ska prata med henne de närmsta veckorna, och så här kan det låta.
Hallå, det är Renata.
Ja, men hej, det här är Kristoffer Triumf.
Men hej Kristoffer.
Du, jag är så nyfiken, hur är det med familjen och säkerheten?
Som du säkert förstår så är säkerheten väldigt, väldigt viktig för mig. Jag menar, inte enbart på alla mina extrema och svåra projekt och expeditioner som jag har gjort och gör, utan även på hemmaplan. Jag menar, när jag cyklar så försöker jag ha cykelhjälp på mig. Och när jag kör bil så vill jag ju naturligtvis ha en bil som jag känner är säker och känns trygg, som funkar för mig och för mina tre barn.
Får du mer i all utrustning i bilen?
Ja, du. Dels är jag en hejare på att packa. Så jag är bra på att få in mycket i små utrymmen. Men nu är ju Outlandern väldigt rymlig. Så att jag får med allt. Sen är det klart, på vintern när det kanske blir lite mer skidåkning och så, då brukar det åka på en takbox också.
Underbart. Tack för att jag fick störa, hörru.
Tack ska du ha.
Hej då.
Hej.
Tack så mycket, Mitsubishi. Precis så där 25-30 år sedan satt jag i ett pojkrum, sköt upp general under läppen med snusspruta, diskuterade kustjägarprov, spelade Drakar och Demoner och lyssnade väldigt mycket på Eva Dahlgrens platta Ung och Stolt. Det var kanske inte det hippaste man kunde lyssna på, men det sket vi i det där pojkrummet, för det var jävligt bra. Och om en stund ska vi snacka om Evas eget lite komplicerade förhållande till just den här låten. Ja, Eva är en gigantisk artist. Hon har varit med sedan hon var 17-18 år och vunnit massor av Grammisar och andra priser. Nu har det gått ett tag sedan hon släppte en ny skiva, och snart ska vi prata om det och hur hon såg på att vara med i tv-programmet Så mycket bättre. Jag ska också säga att den här intervjun gjordes i två omgångar, och när jag lyssnar så här i efterhand så förstår jag inte riktigt varför, men vi kommer till det om en stund. Vi nämner också en anekdot om Filip Hammar, att han var tvungen att för Aftonbladets räkning uppvakta Eva och Eva när de var nygifta. Nu kör vi. Från Vällingby respektive Södermalm, sensommaren 2014, Eva Dahlgren, varsågoda. Du återkom nu till en sak som du har sagt tidigare också, eller flera gånger kanske, men att du gillar, för jag frågade om du var en poddperson, och då sa du att du gillade inte det, eller?
Nej, jag kan inte säga varken om jag gillar det eller inte. Jag lyssnar inte så mycket på något, så att jag vet inte. Jag har inte lyssnat på någon podd. Jag försökte ett tag att jag skulle lyssna när jag var ute och gick på morgonpromenad, för jag tänkte... Ja, det är jättebra. Massa tid som man kan få in någonting bra i huvudet. Men det resulterade i att jag gick så himla långsamt, så det blev liksom ingen motion av det hela.
Så vad lyssnade du på då?
Jag började med att lyssna på någon intervju med Kristina Lund, så det var klart att det gick lite långsamt där. Men jag lyssnade på, jag vet inte vad det var för något, men det var så här intervjuprogram. Så att, nej, det funkar inte riktigt. Och sen så är det ju själva grejen med morgonpromenad är ju att man ska få fart på sina egna tankar på något sätt. Så att, ja, jag har inte tid, tror jag, till att lyssna på saker.
Men, och det är det man är lite nyfiken på, eller man och man, men jag är nyfiken på det. Vad gör du på dagarna?
Ja, jag jobbar ju då med mina grejer. Och de senaste åren så har det ju varit så väldigt mycket blandade saker som jag har jobbat med. Men jag lärde mig rätt tidigt att om man ska få någonting gjort så måste man vara disciplinerad. Att jag kunde liksom inte sitta och vänta på inspiration och sådär. Utan jag skaffade kontor och arbetstider. Förut hade jag arbetskamrater också, men det har jag inte så mycket längre. Så att jag är på mitt jobb. På min studio där jag har ett studierum, ett skrivrum och ett slabbrum kan man säga. Där man kan göra vad som helst.
Vad gör man i slabbrummet? Det blir man ju nyfiken på.
Ja, just nu så har det ju varit mycket så här, film och foto där inne i slabbrummet som jag håller på med. Men det går lite, alltså senaste åren har jag gjort mycket filmarbete.
Vad händer med det?
Med filmen?
Ja.
Det började med att jag skulle börja göra små reklamsnuttar till min Evas företag. Sen så fortsatte det med att jag gjorde en halvtimmes dokumentär om henne. Så jag följde henne ett år. Och sen i samband med det tror jag som vi flyttade över till New York där vi bor en tredjedel kanske om året. Så hittade jag en fantastisk blå vägg där några kvarter bort. Och precis i sidan av den där, i blickfånget på den blå väggen så var det en busskur. Och när jag stod på andra sidan gatan och liksom tog lite bilder på folk som gick där. Det var så jättefint ljus. Men just att busskuren var där gjorde att folk gick lite annorlunda. För att de skulle till bussen. Antingen så hade de bråttom eller så gick de så här och väntade lite. Så det blev en speciell rörelse vid den där väggen. Då började jag filma den där väggen när folk gick förbi där. Och så just på grund av att den var blå så kunde jag ju också använda mig av så här kromakieffekter. Att jag kunde lägga in andra bilder i den blå väggen. Så var det wow, tyckte jag. Och då kom jag på att jag skulle använda den väggen till en turné. Så att jag filmade den jättemycket och sen så hade jag den som en slags backdrop när jag var ute och spelade. Så att det blev som att vi blev som gatumusikanter vid den där blå väggen. Och så gick det folk förbi där och sen hände det en massa grejer i väggen och så. Så blev det som en slags film- och musikinstallationsturnégrunga.
Hur långt var materialet? Du måste ha haft hur många timmar som helst då? Eller?
Ja, det var ju jättelångt. En konsert är 2 timmar typ.
Var det svårt att få filma där? Eller gjorde du det undercover?
Ja, nej, jag frågade inte någon faktiskt. Utan jag stod där och såg lite. Alltså, jag ser ju inte direkt ut som en filmare heller. Och jag hade en skitliten kamera och sådär. Så att jag stod mest och hängde. Men det var många som kom fram och frågade liksom om kameratips under tiden jag stod där. Att de precis hade köpt sig en ny digitalkamera och frågade lite så här, hur gör jag när jag ska komma in i den här undermenyn här och sånt. Så att jag blev lite som en kameradoktor där ett tag.
Vilken stadsdel är det här? Jag vill ha en bild.
Där nere i Alphabet City. Så okay. Nere på C-gatan.
Det var farligt där en gång i tiden.
Ja, det var det. Men
det är inte längre.
Nej, det är inte. A och B är ju väldigt fina. C börjar bli lite farligt. Det kan vara lite farligt ibland på natten.
Okay.
New York är ju inte direkt farligt längre, kan man inte säga.
Alltså, är det inte typ världens säkraste stad eller något sånt?
Ja, det känns verkligen så.
Det kanske inte kan stämma. Men att det är väldigt säkert i alla fall. Mm. Hur vill du ha en bok eller något att ställa koppen på så slipper du tänka så mycket på det? Jag gör det bara.
Ja.
Jag
får se det.
Alltså, jag hade ingen tanke med det.
Nej,
men det var Christian Lundberg, den skånsk. Jag tror att han är skåning, va? Poet. Väldigt uppskattad bok. Jag vet att Thomas Andersson, vi intervjuade honom på Brunnsgatan när han körde den där grejen där.
Okej.
Okay. Var du där?
Ja, jag var där.
Som gäst?
Ja.
Hur var det?
Det var trivsamt.
Ja?
Det var verkligen. Det var lite skumt där. Att det var folk där som man inte tittade på. Jag kände mig lite... Ja, oartig. Jag är en så här artig människa. Mm. Så jag känner mig lite oartig att jag inte skulle titta på dem. Men är det regler där så är det.
Jag har varit där ett par gånger, tyvärr inte när du var där. Men jag hade en känsla av att du hade varit där. Men jag vill minnas att det blev liksom, alltså det blev interaktion i alla fall. Eftersom man skrattade och...
Ja. Jo, så är det ju. Men ändå.
Ja, men
det är en lite udda tanke. Men det funkar ju väldigt bra.
Ja. Gav du ifrån dig mer än du hade tänkt?
Nej, det gör jag aldrig.
Nej, har du väldigt liksom sådär, definierade ramar vad du liksom... För integritet är ett ord som ofta återkommer när man nämner dig.
Jag tror att den är inbyggd hos mig, att det är så jag är som människa. Jag alltid har varit det. Men sen å andra sidan så är det ju klart att jag är väldigt påverkad av att jag har levt det här livet som jag har gjort sedan jag var 18 år gammal. Att jag, liksom, att jag gjorde min första intervju när jag var 18 år. Det är klart att det påverkar mig som människa. Att jag på något sätt talar annorlunda, tror jag, i offentliga sammanhang. Och jag tror också att det kan ha påverkat mig när jag, alltså i mitt privata liv. Att det tar lite tid innan jag släpper in folk.
Beror det på att du har blivit bränd?
Nej, det handlar nog bara om att jag alltid tyckt att det känns så konstigt att vara någon som alla ska känna. För mig är det jätteunderligt. Att jag ska träffa på en människa så här i Vällingby centrum. Så här, där går hon och jag vet allt om henne. För det har hon berättat. Mm. Och för mig skulle det vara så här, jätteäckligt.
Vad är det du räds då?
Nej, det är inte att jag räds något. Det är bara en väldigt... Den här anonymiteten som man föraktar och som man tycker är någonting dåligt. Det finns också någonting som är väldigt, väldigt skönt med anonymiteten. Att det finns en valmöjlighet i den. Och att man kan välja att säga hej. Nu ska vi få kontakt. Det här är jag. Nu berättar jag det här om mig. Då berättar du det där om dig. Och sen så möts man. Så blir det ett möte. Men på det andra sättet, om man skulle veta allting om alla människor som gick omkring där ute, så skulle det kännas väldigt, för mig känns det underligt.
Det finns ju också en inbyggd ojämlikhet på något sätt i kändiskapet på det sättet. Att du på något sätt är en förhöjd. Ja, människor ska veta väldigt mycket om dig, men du vet ingenting om dem så att säga. Mm.
Det är konstigt bara, och på något sätt så försöker jag parera det så att jag ska få ett skönt och lyckligt liv. Och då parerar jag det på det sättet.
Har du det då? Ett skönt och lyckligt liv?
Ja, jag har det. Jag har lärt mig vad jag tycker om och inte tycker om. Och vad jag ska göra för att jag inte ska bli ledsen.
Mm. Vad ska du inte göra för att du ska bli ledsen? Eller vad ska du göra för att inte bli ledsen? Så blir det.
Ja, det är massa saker som man inte ska göra. Men att göra avkall på sina visioner och sina drömmar och hur man vill vara som människa. Så göra avkall på dem för att man ska passa in någonstans. Det är väl det lättaste sättet att bli ledsen, tror jag.
I Stockholm måste det vara skitsvårt just för dig att vara anonym.
Ja.
Alla vet ju hur du ser ut.
Ja.
Du är ju faktiskt relativt ikonisk, skulle jag säga.
Ja, jag har ju sett ut så här hela tiden också. Jag har inte bytt frisyr på länge.
Nej.
Det borde man ju göra kanske. Och så är jag rätt lång och så här. Så att jag syns ju. Jag tror också att eftersom jag har bott runt Mariatorget i nu 33 år räknar jag ut. Det är jäkligt lång tid.
Vänta, är det lika länge som du har varit känd? För jag försökte räkna ut det. Du är typ 54.
Ja, jag är 54.
Och du var 18 när du breakade.
Mm.
Föddes 60, lite, 78.
Är du det?
Nej, 78 så breakade du så att säga.
Mm. Ja, det gjorde jag.
Ja, men det är ju ännu längre sedan. Då har du ju varit artist.
Ja, men
artist.
Jag bodde inte på Mariatorget direkt.
Jag ville bara, jag ville bara få siffrorna rätt så, så att jag kunde relatera.
Ja, okay.
Ja, förlåt. Och inte superbegåvad på matte uppenbarligen.
Nej, det är inte jag heller faktiskt.
Ja, men du har bott där jättelänge.
Ja, jag har bott där jättelänge. Där tänker jag inte så mycket på att jag är känd. För där känner ju alla varandra på något sätt. Det är hej, hej och hur är läget och sådär. Men när man ger sig av så där till Vällingby eller något, eller ner på stan eller sådär, så det är klart att jag märker det.
Har du liksom behövt lära dig det? Att leva med att folk vet vem du är?
Ja, det ligger inte riktigt, det är inte riktigt min personlighet heller att bli tittad på sådär, utan jag har alltid varit en rätt blyg människa. Inte alls någon sån extrovert typ. Man kan tycka att det är konstigt att man är artist och ändå är tillbakadragen. Men jag tror att det är rätt många som har den här två olika människor i sig själva. Alltså de som är artister. Den ena som verkligen tycker om att vara på scenen och göra min grej där. Men också verkligen har ett jättestort behov av att kunna dra mig undan och försvinna in i mängden. Och ja, jag har väl lärt mig hur man hanterar det liksom, på något sätt.
Kör du mycket solbriller, keps och luvtröja?
Nej, jag gör inte det. Utan det blir ju mer att... Jag ska säga att det var kanske... Jag tror att det var jobbigare förut. Nu är jag 54 år. Nu har jag varit i det här väldigt länge. Och det, ibland så känner jag så här, åh, nu vart det lite jobbigt. Men då kan man ju gå hem. Alltså det är ingenting som jag går omkring och lider av eller så. Utan det är bara det att det blir ett annat sätt att leva än vad det är för någon som inte är offentlig.
Du, vad Olle Ljungström brukar kalla för lyxlider, kan man säga det?
Ja, det är säkert så.
Och det här kan ju inte vara superunik med att fråga, men är det därför ni har flyttat till New York?
Nej, det är det inte. Vi flyttade dit för att Eva öppnade en butik där. Och då så behövde vi vara där väldigt mycket. Och det var inte så att det gjorde ont att vara där, utan det var ju fantastiskt, jättehärligt. För mig då, Eva går iväg till sin butik och sitt kontor där borta och jag får vara hemma där. Och så har jag en liten studio i ett litet rum. Och det är så fantastiskt att vara i New York. För det är som att, ja, och är man lite tom i huvudet och inte riktigt vet vad man ska skriva, att det inte kommer någon skön känsla i huvudet, så det är bara att gå ut och plocka. Det är som att gå ut i en trädgård och plocka frukter. Man möter alltid någon, det är alltid någon som man får en historia av någon, du vet, på Dwayne Reed eller vad som helst där man står och väntar på att få köpa vatten eller något. Det är fantastiskt.
Tar det inte slut?
Nej, det gör inte det.
För jag tänker mig att man borde bli mätt på det efter ett tag.
Nej, jag har inte blivit mätt på det än i alla fall.
Är ni där på vintrarna eller?
Ja, vi är där på vintrarna. Och ja, de är ju inte världens mysigaste, det kan jag inte säga. För det är alltid, du vet, amerikanare bygger väldigt konstigt. Så de har ju såna här aircon-maskiner i alla rum. Som både på sommaren ger skön kyla, men på vintern ska ge värme. Och de där, de blåser som tusan och man kan inte sitta och jobba där bredvid en sån maskin. I alla fall inte med mitt jobb och inte med ditt jobb heller.
Nej, okej, okay, det låter för mycket.
Det låter för mycket. Så att jag blir rätt irriterad och väldigt kall när jag är där på vintern.
Går det inte att lösa på något annat sätt?
Jo, jag köpte nu en liten sån här värmare, men man vill spara el. Man vill inte vara en elslukare heller.
Fast å andra sidan är det viktigt, tycker jag, att Eva Dahlgren kan jobba.
Ja, det tycker jag också.
Ja,
ja, jag håller med dig.
Ja. Jag tänkte så här, när jag läste på lite om dig så insåg jag att vi hade en del gemensamt.
Mm-hmm.
Vi har två saker i vår barndom som är gemensamma. Dels att vi, alltså jag tror jag var nog ännu yngre än du när mina föräldrar skildes.
Mm-hmm. Hur gammal var du då?
Jag tror att det typ hände på BB. Alltså,
aha, okay.
Eller när morsan kom hem med mig. Mm-hmm. Liksom.
Okay.
Så det har vi gemensamt. Och sen också så berättade du att du har en mormor som är väldigt så nomad. Eller var. Och min farmor var verkligen så. Hon flyttade så fort det var någonting som körde ihop sig lite i livet. Så tyckte hon att det var dags att packa ihop och leva någon annanstans. Mm. Och vi har det där i oss, tror jag.
Ja, precis. Ja, jag är väldigt nomadig. Fast alltså, jag är inte flyttnomadig. Jag har ju bott nu i samma lägenhet i 20 år. Och då runt Mariatorget i 33 år. Men jag är ju jätteofta på Arlanda. Så är det ju. Jag packar rätt ofta och sticker iväg.
Varför det?
Jag tror att det är genetiskt att både min mormor då och min mamma är, min mamma börjar komma upp i mormors liga på vad det gäller att flytta nu också. Nu ska de snart flytta till Mariatorget faktiskt. Mm. Det ska bli väldigt trevligt. Så klanen är samlad runt Mariatorget.
Wow, hur gammal är din mamma?
76.
Det är ingen ålder.
Nej, farsan är 82. De är så här. Alltså min ena pappa. Jag har ju två pappor då.
Den biologiska är inte med i den här flytten?
Nej, han är inte med i den här flytten. Han flyttar inte på sig. Han bor uppe i Norrland.
Men båda,
man ska trivas hemma, säger pappa.
Men båda, alla tre dina föräldrar lever och har hälsan?
Ja, det gör. Ja, de är oförskämt pigga faktiskt.
Är du också det?
Ja, jag är nog det faktiskt.
Mm.
Jag är nog rätt pigg.
Det känns som att du har åldrats väldigt väl.
Det känns som att du har åldrats, Eva. Jo, det har jag faktiskt. Jag har åldrats.
Men väl?
Ja.
Ja. Med bibehållen liksom energi och livslust.
Jag tror att den är nästan större nu faktiskt. När man börjar få perspektiv på sitt liv. Och man vet också att det finns ett slut där borta. Så gör att jag slösar inte bort så mycket tid längre. Utan jag försöker göra det som gör mig glad och som gör att jag får ett skönt liv, verkligen.
När kände du senast att du satt och slösade med din tid och så, tänkte nu måste jag skärpa mig?
Nej, men jag tror jag gjorde det betydligt sådär när jag var yngre. Man tänker inte på att livet har ett slut då. Och det är ju otroligt behagligt att man bara gör grejer. Bara, ja, det där är kul och det där var lite tråkigt men jag gör det i alla fall och sådär. Men jag känner det nu. Så mina föräldrar börjar bli, även fast de är väldigt, väldigt pigga och cyklade 100 mil förra sommaren. Så här. Förstår du hur pigga de är?
Ja, wow.
Så ändå så känner man att livet är ändligt. Mm. Barnen är stora. Det går inte att slösa med livet. På det sättet. Alltså. Men det går inte att slösa med tiden.
Så du spelar inte Candy Crush? Och...
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Jag gör inte det faktiskt.
Vad gör du på din fritid? Kollar du på tv-serier? Och...
Ja, det gör jag. Det är ju väldigt skönt. Upptäckte Killing för någon vecka sedan.
Mm. Och seriekapp. 4 säsonger, va?
Precis. Mm. Det är ju underbart att upptäcka någonting som man tycker är så här bra. Och veta att det finns jättemånga avsnitt.
Joel är härlig den.
Han är fantastisk. Mm. Han har så otroligt skön röst i den. Den är otroligt knarrig och härlig. Ja, han är fantastiskt bra i den.
Han röker extremt trovärdigt också.
Röker inte han i vanliga fall?
Ja, det vet jag inte.
Nej, det är så trovärdigt.
Jag
är så impad över att hans engelska är så bra.
Fast han är ju dopad. Hans farsa är väl amerikan?
Aha.
Tror det. Mm.
Då förstår jag.
Mm. Ja, men jag tror det.
Ja, men hur som helst. Dopad eller inte, han är skitbra.
Mm. Så det är en sån sak du gör. Men och rykten går ju också om att du är en jävel på att laga mat och att ni har så här fantastiska middagar hemma. Och, stämmer det?
Ja, alltså jag ska säga att jag lagade mycket, mycket mer mat förut när ungarna bodde hemma. När man hela tiden fick uppskattning. Och då var det ett annat liv också på något sätt. Då hade vi barn varannan vecka och de veckorna var betydligt lugnare kan man säga. Och mer familjeinriktade. Och då lagade jag alltid mat. Nu så har vi ju åkt runt så mycket de senaste åren. Så att jag har kommit av mig lite grann på matlagning. Men nu har jag varit på landet sommar en och en halv månad. Har varit bra.
Mm.
För jag är en sån så här inspirationsmatlagare också. Så att det är mer så där att det går på hunger och klockan är 4:30. Och så uppfinner jag någonting. Så att jag läser sällan kokböcker och sånt. Utan det är mer... Det blir grejer.
Hårt bröd och prinskorv.
Ja, du såg den här om dagen. Mm. Det var jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vika bröd och någon ekologisk, fantastisk prinskorv. Väldigt bra.
Mm. Mm. Men det var kanske ett skämt att du jobbade på en kokbok. Jag antar det.
Ja,
mm.
Det var det.
Just det här med nomadismen då.
Mm.
Du är ofta på Arlanda, sa du.
Mm.
Kryper i dig, eller?
Nej, det är inte. Alltså, jag reser ju mest. Jag reser av glädje och reser till saker. Det är inte det att jag tycker att jag har tråkigt här. Utan det är bara det att... Och det kanske har att göra med också att jag har varit på turné sedan jag var 18. Att jag är van att vara på färd. Och min Eva är ju också på samma sätt. Hon har ju också varit på turné sedan hon var liten. Liksom. Det är så. Nu måste vi åka någonstans.
Ser ni nya ställen hela tiden? Eller?
Nej. Alltså, vi åker ju fram och tillbaka till New York då.
Business.
Ja, det försöker vi göra.
Det har ni råd med.
Ja.
Det kan ni undra er.
Ja, det tycker jag verkligen.
Är du så rik så att du aldrig mer behöver jobba egentligen?
Nej, det tror jag inte.
Men du vet inte?
Nej, jag har inte riktigt koll. Jag har ju som många artister haft Örebro-kontoret som tar hand om oss.
Vänta, vad är det?
Det är där allting händer.
Jaha, okej.
Nej, jag har väl hyfsad koll på... hur min ekonomi ser ut. Men nej, jag måste arbeta. Absolut.
Det var ett tag sedan du släppte en skiva senast.
Mm. Det var 2007 tror jag. Min senaste platta kom ut. Det är jättelänge sedan. Jag håller på att skriva på något nytt. Jag vet inte riktigt när den ska komma ut. Men förhoppningsvis kanske nästa år.
När du gick in i musikbranschen för nästan 40 år sedan. 35 liksom.
Mm. Mm.
På vilket sätt var det annorlunda då än nu?
Man kallade det ju för musikbranschen även då. Men idag så framstår ju det som jättegulligt. Men det var liksom ingen bransch, kändes det som. Och för mig så är det som att jag har gått varvet runt så många gånger. Så här, att det har förändrat sig så mycket. att när jag började så det var så allting spirade på något sätt. Det var så mycket möjligheter när jag började. Det var så mycket som förändrades. Syntarna kom. De hade inte riktigt dykt upp när jag började. Trummaskinen kom. Wow, vilken grej. Alltså det började hända jättemycket saker. Det blev en fyrkanals kassettbandspelare som man kunde spela in hemma. Wow.
A.k.a. Porta,
ja,
eller?
Ja, precis. Mm-hmm. Och det kom så mycket uppfinningar. Så att när jag, om vi säger från 81, när jag verkligen började spela in på egen hand. Det var en teknisk revolution som gjorde också kanske att musiken lät lite annorlunda. Eller det gjorde den ju verkligen. Den förändrades väldigt mycket. Men i och med den tekniska revolutionen så förändrades mycket sättet att se på själva affärsdelen, tror jag, av den här musikbranschen. Att det blev lättare att ge ut skivor. Det startades jättemånga små bolag. För det hade ju varit liksom väldigt polariserat när jag började. Några stora majorbolag. Och sen så kom hela den här indie-rörelsen med alla småbolag och sådär. Och det var ju fantastiskt. Och nu känns det som att nu är vi tillbaka på något sätt där jag började. Där det är i och för sig det är jättelätt att spela in och jättelätt att ge ut musik. Men helt plötsligt så sitter vi här med några få majorbolag som egentligen bestämmer allting över musikbranschen och musikvärlden.
Vad tror du om det då?
Det är klart att det inte kommer vara så. Det kommer ju raseras det också. Just nu så ser jag ingen så där hur det kommer göra. Vad det är som kommer hända. Men det är ju ett måste att vi som är kreatörerna måste ju ta kontrollen över vår musik igen. Och inte hamna i händerna på de stora majorbolagen. Det är väldigt sorgligt det som har hänt, tycker jag. Att all den där lättillgängligheten och friheten med att man kan publicera sin musik. Nu har blivit, ja, det känns som att den är instängd igen i någon slags bolagsform. Och i att de som tjänar pengar på musik nu för tiden är så långt, väldigt långt bort ifrån oss som skriver musiken. Att det är Telia som tjänar pengar på artisten där. Att Telia säljer sina telefoner med att man ska få gratis Spotify. Det är jättesvårt att få kontroll över det där igen, tror jag.
Varför tycker du att det är ett problem då?
Därför att jag tycker att de som gör musiken ska kunna överleva på det.
Och det kan man inte med Spotify, menar du?
Nej, det är klurigt.
Vad tjänar du på Spotify om året?
Nej, det är inte mycket. Alltså det är... Jag kan inte några sådana här direkta siffror, men det är inte någonting som man kan överleva på.
Ring Örebro-kontoret, ja, och fråga. Vad är Örebro-kontoret?
Jan Beime.
Aha.
Har du hört talas om honom? Aha. Han har hållit i Roxette och Gessle och Björn Skifs och massa artister från 80-talet. Liksom. Och sen så har det avknoppats till ett annat bolag nu. Det är Örebro-kontoret.
Okay.
Mm. De kan man ringa hela tiden.
Ja, jag förstår. Och fråga hur mycket pengar man har tjänat på Spotify. Mm. Spotify. Piratpartiet kommer du inte rösta på?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag verkligen inte.
Det verkar som att det finns två... Liksom, nu kanske jag tar upp en debatt som är död sedan 5 år tillbaka. Men det känns ju som att det finns två sorters artister. Jag hade Gustav Norén här från Mando Diao som sa att han älskade piratkopieringen och att han älskade att vem som helst kan ta hans låtar och göra vad de vill med dem och låta dem få eget liv och att man på något sätt så här, ja, kanske vi inte tjänar så mycket pengar men det kommer ordna sig i slutändan och sådär. Mm. Och sen så finns det en annan falang som är lite mer kanske konservativ.
Mm, ja, det kan man säga.
Är du stockkonservativ när det gäller fildelning?
Nej, jag skulle nog inte vilja kalla det konservativ. Jag skulle väl kalla det mer för en rättvisekämpe. För att jag tycker att det handlar om rättvisa. Jag tycker inte att... Varför ska mitt yrke inte generera några pengar så att jag kan leva på det? Man blir inte någon bra låtskrivare om man inte får sitta sina timmar och dagar och veckor och år och skriva låtar. För att bli så där bra som man kan bli. Och för att kunna göra det så måste man ju ha mat och man måste bo någonstans. Och jag kan inte se varför just musiken och låtskrivaren ska ha det som en, att det ska vara en hobby bara. Just också på grund av, som jag sa förut, att det är så många andra näringsgrenar som lever just på vår musik. Just att sälja telefoner, Spotify, bredbandsbolag, allt, överallt är musik nu för tiden. Och musiken har aldrig varit så fattig. Jag ser inte det som någon, att man är konservativ.
Aldrig. Någon gång måste ju musiken ha varit fattigare än nu.
Ja, alltså det är lite som 30-talet.
Ja, pre-musikinspelning och så.
Mm.
Sen är det väl så också att i USA så är det väl... Nu är du där mycket mer än jag. Men är det inte så att man... För här i Europa så trodde jag att lösningen var då att man spelar mer. Och att man tjänar pengar på sina gig. Sen har det ju visat sig när jag har intervjuat artister. Jag tror att det var Sarah Dawn Finer som sa att hon går ju back på sina turnéer. För att hon vill ha så många musiker med sig.
Ja.
Och då går det inte ihop.
Nej, men så får du inte heller glömma att det är inte bara den där artisten som står där ute. Det är alla de som skriver låtarna som inte har någon möjlighet att åka ut och turnera de här. Man måste ju få vara hemma och skriva ny musik. Och det man ser nu, det är ju liksom ett 20-tal artister som är ute och turnerar och liksom försöker fylla konsertlokaler. Det är inte heller lätt. Men jag menar, sen är det alla de andra som sitter i sina studios runt omkring i Sverige och som ska förse alla artister med musik. Det är de, jag tänker på den nya unga generationen som får usla kontrakt och bara ska göra liksom musik av glädje.
Mm.
Jag vill att de ska kunna leva på det för att det ska bli bra musik.
Ja, men det är fint av dig. Alltså jag tycker det låter rimligt.
Ja, jag tycker också att det är väldigt rimligt. Jag tycker också att det är väldigt cool att musik får mer liv, att man kan ta en låt och göra om den och att görs massa remixar och sånt. Men jag tycker nog ändå att det som jag har skrivit måste jag få bestämma över. Att ja, varsågod, ta min låt och gör någonting.
Mm.
Eller nej tack, jag vill inte. Det här är den ultimata versionen på den här låten, du får inte.
Tackar du nej ofta till sånt? Du måste ju få jättemånga frågor, tänker
jag. Ja, så... Ibland när det kommer såna här riktigt ruggiga versioner som man ska dansa till ängen i rummet, så säger jag nej.
Alltså är det inte så att vem som helst får göra en cover på en låt?
Jo.
Så länge man... Vad är det man måste uppfylla för att få göra den covern?
Jag vet inte, att den måste väl kanske...
Texten måste vara intakt?
Ja, det måste den ju. Och sen så, den måste väl ha varit ute i sin originalversion kanske i något år eller så.
Aha, okay.
Sen får man väl hitta på vad man vill.
Så jag kan rent hypotetiskt...
Du kan göra en...
Ängen i rummet här på min garageband.
Ja. Men du får inte liksom min välsignelse på den.
Men vad kul ifall jag har gjort en garageband-version av den. Som ligger i slutet av det här avsnittet.
Som jag ska få höra nu.
Så ja, men du lyssnar inte på podcast.
Nej.
Så den kommer aldrig att...
Nej. Vilken tur för
ja,
dig.
Tysk.
Ja.
Tysk umpa-umpa-version. Liksom...
Döda strömmingar i din brevlåda.
Kommer du göra? Är du sån?
Ja.
Men du, det här med att vara skilsmässobarn, hur har det präglat dig, tror du? Du vet ju inget annat, va?
Nej. Om man säger på minussidan när jag var liten så hette jag ju Dahlgren då, och resten av min familj hette Karlsson. Det tyckte jag var så jävla pinsamt, så att jag bad mamma att hon skulle gå till skolan och säga att jag också fick heta Karlsson. Så då fick jag göra det.
Okej, okay. Du heter Eva Karlsson officiellt.
Ja, precis. Men sen så när vi flyttade igen och flyttade upp från Lund upp till Nynäshamn, och då var jag ju, då skulle jag börja sjuan och så. Då var det ju liksom dags på något sätt att släppa sargen och säga jag heter Eva Dahlgren. Och det var lite tufft i början så här, men ändå, jag klarade det.
Vadå? Det var lite tufft att återeröra ditt efternamn?
Nej, ja, det var lite tufft att jag inte skulle heta som resten av familjen. Jag kände mig lite så här som en outcast liksom. Jag var lite utanför där.
Din styvpappa och din mamma fick nya ungar. Så du har...
Ja, jag fick en bror som heter Karlsson. Och han var ju min brorsa liksom. Men det är nog å andra sidan det enda som har varit jobbigt, tror jag, med att vara skilsmässobarn. Sen har jag ju fått väldigt mycket positivt. Att jag har haft två pappor. Och min riktiga pappa då, som flyttade tillbaks till Umeå, han jobbade på Televerket. Så han hade ju så här gratis telefon. Så vi pratade, du vet, en timme varje vecka så där. Och så pratade han en timme med morsan också. Så att de har alltid haft jättebra kontakt. Och det har aldrig varit något bråk. Det var bara det att de var ju så unga när de fick mig. De var ju liksom 20 år. Det är ju barn som fick barn. Så åkte jag hälsa på honom på olika lov och så. Det var ju i och för sig jobbigt när jag bodde i Lund. Och man var tvungen att flyga upp till Umeå. Det var ju, propellerplanet tog ju så här 3 veckor att ta sig dit typ.
Jag ser framför mig hur du likt Tintin i Kongo flyger.
Ja, det är faktiskt en helt rätt bild av det hela.
Mm. Jag hörde dig säga att du skrev din första låt när du var typ 11. Och den hette Dimman lättar. Hur väl kommer du ihåg den? Är det så att du kan spela den?
Nej, jag kommer inte ihåg den tyvärr.
Vad synd.
Ja.
Och den finns inte inspelad?
Nej, den gör inte det. Det var ju på den tiden, du vet.
Just det. Mm. Fast man hade väl kassettband även på din tid?
Ja, jo, det hade jag. Ja. Precis, jag hade en sån där.
Som du spelade in, Kaj Kindvall är efter din tid, va? Kaj Kindvall var ju när du var artist, så att säga.
Ja, det var det.
Tracks kom väl kanske 80 eller någonting.
Ja,
sånt.
Just det. Det gjorde det.
Vad var det på din tid då? Radio Luxemburg och sånt? Nej, så gammal är det inte.
Jo, det hörde jag på någon gång. När jag var uppe i Värmland med min kompis. Där lyssnade de ju jättemycket på Radio Luxemburg. Jag har inte varit någon stor lyssnare någon gång i hela mitt liv faktiskt.
Ja, det där är jävla spännande.
Ja, det är lite konstigt.
Nej, jag tycker
Men jag har ju lyssnat, det är klart jag lyssnade jättemycket på musik när jag var liten och typ hela tiden. Och det var det mina pengar gick åt till, att köpa skivor. Liksom.
Fast jag tycker inte det egentligen är så märkligt att man inte... Nu försökte jag så här snabb spola igenom något sommarprat som du har gjort. Så här. Du har ju ganska oklanderlig musiksmak får man ändå säga.
Ja, det har jag kanske. Jag har haft mina favoriter. Jag har varit väldigt klar med vad jag tycker om för typ av musik. Och det har jag verkligen tänkt på. Att jag har, eftersom jag är liksom uppvuxen med Beatles, som var min första stora kärlek. Och sen Bowie, som var min andra. Och sen så kom Kate Bush. Och sen så kom det lite Dylan. Och sen kom det kanske lite... Ja, sen lyssnade man på massa saker på 80-talet då. Under de åren som jag turnerade. För då gick det inte... Alla lyssnade på musik i turnébussen. Men jag har nästan aldrig lyssnat på musik som svänger. Jag har lyssnat på musik där man liksom håller takten. 1, 2, 3, 4. Och det har ju verkligen påverkat mig. Att jag inte har lyssnat på soul, ingenting sånt. Det har inte varit inga wailningar i sången, ingenting sånt. Utan det är rakt och fint liksom. Det har varit min musik.
Kan man säga att du har haft vit musiksmak?
Ja, fruktansvärt vit musiksmak, verkligen.
Har du fått ordning på det nu då?
Nej, jag kommer inte dit. Alltså jag kan ibland känna så här, nu svänger det för mycket. Jag måste, bort med det där. För att det blir någon så här, för mig blir det, vet
du. Du är inte sugen på att göra en Graceland och åka till? Det kanske skulle vara bra för dig.
Vad gör man där?
Svänger
i Graceland?
Paul Simon va? Alltså, gjorde inte han en platta som heter Graceland som han spelade in i Sydafrika?
Ja, det gjorde han säkert.
Under...
Ja, men alltså, jag spelade med något afrikanskt band någon gång på 80-talet. Efter de här ANC-galerna vi gjorde. Det gick inte bra. Alltså, nej. Men nu så känner jag att nu har jag accepterat att så här är det. Det är min kärlek liksom. Det var ju min första musikaliska aha-upplevelse när jag lyssnade på Beatles och Penny Lane och Strawberry Fields singen. Att det var där det hände, i att det öppnades en värld. Egentligen så var det inte kanske musiken, utan det var resan in i den här världen och bilderna som följde med det. Att det var det liksom. En väldigt speciell känsla.
Vilken var din första skiva som du köpte? Var det den?
Nej, det var det nog inte. Alltså, jag fick ju lite skivor då. Då var jag kanske 7 eller något sånt. Mycket Hep Stars och sånt. Tages och Monkeys och dem. Då fick man singlar så där när man hade varit snäll.
En grej som jag alldeles för sällan har pratat om, men som jag är nyfiken på, om man kan prata om, det är det som på engelska kallas för defining moments. Alltså sådana liksom livsavgörande händelser.
Mm.
Om jag skulle be dig ge mig några sådana glimtar in i ditt liv, kan du göra det?
Jag har väl några sådana. Just den, lyssna första gången på den här Beatles-singeln då, det var ju livsavgörande för mig. Att jag förstod att jag hade, att jag kunde ha en egen värld in i huvudet, det var ju helt otroligt. Och att det går upp för en sjuårig liten flicka att wow, här kan jag vara. Och där har jag varit sedan dess typ. Och jag har skrivit om det här någonstans på något konvolut tror jag. Och det var också att då bodde vi i Vändelsö och jag hade fått en ny storcykel, vilket var jättehäftigt. Men det var lite svårcyklad på. Men jag cyklade runt i kvarteret och cyklade förbi min mamma som stod där och höll på med något i någon rabatt. Och pappa höll på att försöka bygga en mur. Och min bror var liten och satt där och grävde. Och så cyklade jag förbi dem flera gånger. Och sen på något av varven så bara kände jag så här. Ja, där är mamma, där är pappa, där är brorsan och här är jag. Att jag var skild från dem. Och att jag var min egen människa. Mm. Det var en otroligt häftig känsla. Jag kommer aldrig glömma det. Det är nog någonting som har påverkat mig väldigt mycket i mitt liv. Att jag, alltså det var en slags ensamhetskänsla. Men den var inte skrämmande.
Är det därför du blev soloartist?
Ja, säkert.
Ja. Finns det fler? Finns det något sånt där genombrotts, liksom, moment?
Nej, ja, jag vet inte. Alltså, sen när jag blev äldre och jag började spela in musik, och då var man så, jag var så pass inne i mig själv på ett väldigt egoistiskt sätt, såklart. Jag tror att det kanske är enda sättet att göra det på.
Hade du andra intressen?
Nej.
Ingen sport, ingen.
Ja, jag spelade basket när jag gick i plugget.
Gick det bra?
Nej. Jag var lång.
Ja, liksom. Precis. Men det var bara det.
Och jag spelade back.
Så du försökte stå i vägen.
Precis. Nej, det gick inte så bra. Så jag spelat tennis, det har jag alltid tyckt var kul.
Ja, gör det fortfarande?
Ja, alltså, usla knä nu för tiden.
Okej.
Okay. Kanske att jag kan spela grustennis.
Men du spelar alltså inte särskilt ofta?
Nej, det gör jag inte.
Jag förstår. Det var två intressen.
Det var två intressen, ja. Jag lever ju med mitt intresse hela tiden. Det var som jag träffade min mamma igår så här. Och så, ja, jag är lite trött. Ja, men det är för att du har jobbat så mycket, Eva, så här. Det kan det ju inte vara. Jag har ju inget så här att jag måste gå upp till jobbet och sen jobba mellan 9 och 5. Men när man är i sitt jobb jämt så blir man ibland trött för hjärnan har gått på högvarv väldigt länge liksom.
Men du, jo, det var det jag skulle fråga dig om. För jag nästlade in mig någonstans eller jag ställde en halv fråga om politik och du sa att du inte skulle rösta på PP.
Ja, men, finns de fortfarande?
Nej, jag tror det. Ja. Men vad kommer du att rösta på?
Jag vet inte, jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig i år faktiskt.
Jag tycker det är pissvårt.
Jättesvårt är det. Jag tycker Gudrun är underbar, fantastisk, entusiasmerande och skön. Liksom.
Superkarismatisk.
Ja, verkligen.
Får jag bara fråga en grej, apropå karisma. Är det så att när du och Eva går ut och äter i New York, förstår folk då att ni är lite superstars?
Ja, alltså det är klart att folk lägger märke till oss där också, för att vi är två blonda, snygga tjejer som är kära i varandra.
Ja.
Det syns ju.
Ja.
Ja, såklart.
Jag har varit ganska upptagen av det här med karisma. Mm. Men jag har liksom inte tänkt på att du ju faktiskt har liksom någonting sånt som man liksom... Jag tror att du påverkar ett rum när du går in i det.
Det vet jag inte. Men...
Jag hoppas det.
Ja, det vore ju trevligt om man blev... Att folk la märke till mig. Så. Ja,
både och, tycker du?
Ja. Ja, det där var vi ju inne på.
Ja,
jag lider inte av det, som jag sa förut.
Okay.
Jag bara lever med det.
Ja.
Ja.
Okej. Okay.
Men nej, men vi höll på med något annat. Vi pratade om politik, tror jag.
Ja, exakt.
Ja, just det. Ja. Och att jag inte har bestämt mig för vad jag ska rösta på. Och jag tycker om tanken på FI, men sen är det en massa grejer i deras politik som jag inte riktigt håller med om.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Det så är det ju så i alla partier. Och sen så har jag varit så här lite svag för sossarna. För jag känner ändå att mitt hjärta ligger nog åt vänsterkanten. Och så har jag varit svag för, liksom, kan inte sossarna skärpa ihop sig och bli ett bra parti igen? Det känns som att de bygger vidare på en gammal 70-tals sommarstuga liksom. Och så är det bara, men vi behöver ett rum till. Så hänger det inte ihop längre. Och att de skulle behöva riva hela stugan och bygga nytt på den där grunden. Och nu när jag läste så här, Juholt skulle absolut tacka ja till en kulturministerpost. Och bara, stackars Stefan Löfven som får läsa det där. Eller att Persson skulle bli utrikesminister. Det blir man ju jätterädd för.
Ja, varför blir man det?
Det känns väldigt gubbigt, och det känns otroligt som en tillbakagång istället för att det skulle bli ett parti i framkant. Mm. Som de borde kunna bli. Men det där är kanske det var väl någon tidningsgrej som gjorde att man blev rädd. Jag tycker det är mycket i Socialdemokraternas politik som jag tycker om, men de skulle kunna bli mycket, mycket bättre. Jag tycker väldigt mycket om Miljöpartiet. De skulle jag kunna tänka mig att rösta på.
Vad står det mellan dig och vänstern? Alltså Vänsterpartiet?
Ja, kanske lite samma som Fi. Att det känns som att de är så här... Att de ska bestämma mer över mig på något sätt. Konstigt, va? Det känns som att de är så här otroligt... Så här ska vi ha det.
Okej.
Okay. Mm. Vad har vi? Får inte jag bestämma något? Nej, det vore inte.
All right.
Ja, fast det är en känsla bara, kanske.
Mm. Vad brinner du för?
Jag vet inte faktiskt. Jag tror att jag skulle svara att jag brinner för livet. Jag brinner för livet och för skrivandet. Och för att på något sätt uttrycka hur jag ser på världen. Det är mitt brinn, har alltid varit mitt brinn.
Det har gått så.
Mm.
Var det ett komplicerat beslut för dig att tacka ja till Så mycket bättre?
Nej, det var inte så komplicerat faktiskt. Jag kände att jag hade blivit så lite mossig. Och att jag var tvungen att hoppa ur den här bubblan nu, Eva. Och liksom släpp löken på något sätt. Och så dök det där upp och de hade frågat mig året innan. Och jag sa, aldrig i livet. Och så kände jag så, nej men vad fan. Kom igen nu. Var lite modern. Plus att jag skulle sätta igång och skriva ny musik. Och jag tänkte att det här är väl ett jättebra sätt att få inspiration. Och titta in i andra människors musikvärld. Och så göra något eget av det. Det var inget bra beslut dock.
Var det inte?
Nej, jag skulle inte släppt löken. Nej, jag tyckte inte att det var ett bra beslut. Jag trodde nog att det skulle vara annorlunda än vad det var. Jag trodde att det skulle vara mer musik och att det skulle vara så där skönt liksom, att vi var där på Gotland och spelade ihop och gjorde musik och satt och pratade så här. Det var det jag trodde. Men det var det ju inte. Det var ju tv-program såklart där jag var en av figurerna. Så att jag blev ju så här figuren Eva som skulle vara med där. Det blev väldigt styrt allting. Det var ju inte någon musik liksom. Det var ju inte så att man träffades och lirade. Utan det var så här, nu har du 20 minuter på dig att göra den här låten. Sen ska vi spela in och, ha okej. Okay. Skulle du kunna säga det där? Ja, nej det vill jag inte göra. Men du måste prata med er. Nej, men jag är inte sugen på det idag. Längta hem. Jag vill vara mig själv.
Ja, okej. Okay. Wow.
Man fick inte vara sig själv kände jag. Utan... Nej, så det var inget bra beslut.
Såg du programmet?
Jag drack en och en halv flaska vin. Sen såg jag programmet där jag var med i tillsammans med några kompisar. Sen tittade jag inte på det mer.
Det var som 17. Ja, det trodde inte jag. Att du hade ångest för det. Eller ångest, men att du ångrar det.
Ja, men jag ångrar mig faktiskt. Det var inget bra beslut. Det är få grejer i mitt liv faktiskt som jag ångrar att jag har gjort. De flesta så är det så här, nej men det blev väl bra. Men just det där känner jag att jag hade kunnat vara utan det.
Men var det inte bra för din karriär?
Ja, det var väl kanske... Jag vet inte. Så jag åkte ut och turnerade sen och spelade lite gamla låtar och lite nya sådär. Och plus att det var ju då jag åkte ut och gjorde min filminstallationsgrej. Men jag hade kanske antagligen kunnat göra den i alla fall. Så att...
Men kanske sålt lite färre biljetter?
Ja, kanske. Jag tror att det är just det där som... Du vet, att man ska följa sin magkänsla och så. Vilket är ju jättesvårt att veta vad som är rätt och fel. Sådär. Men jag hade någon känsla på det här. Och det var rätt. Man ska följa sin magkänsla. Men. Jag gick ju inte under liksom. Men det var bara det att jag inte kände mig hemma i det. Och jag har alltid varit van under hela min karriär att göra saker. Alltså efter jag var med i Schlagerfestivalen någon gång 79- 80 någonstans där. Då bestämde jag mig för nej, jag ska bara göra sånt som jag kan stå för och som jag tycker om. Och det har ju gått jättebra. Jag har känt mig lycklig i det beslutet. Så att jag tror att jag är tillbaka till den.
Men det där är någonting som jag har funderat lite över. Det kanske du kan elaborera på, men sen jag började med det här, alltså med värvet och det, så är det liksom, det är så jäkla häftigt för att på något sätt så får man ju, så fort man drar igång någonting, sätter någonting till världen som man själv har hittat på, då är det så otroligt lätt att se vad som passar in i det och inte.
Mm.
Är det likadant för dig?
Jag tror det också, att det är just det handlar om, att det föds ur en själv. Just nu så håller jag på med en annan, ett projekt där jag bara är, jag kan inte berätta så himla mycket om det än, men jag är bara super 8 filmare på ett dokumentärfilmsprojekt. Och det har ju inte fötts ur mig. Och jag är ju inte van att få en uppgift så här, det här ska du göra. Men samtidigt så är det ju så spännande liksom. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt. Eftersom jag då är van vid att bara göra grejer som, ja, jag gör en sån här.
Då är det någon annan regissör eller så.
Ja, precis. Som
har en vision som hen måste liksom...
Ja, då ska jag försöka hitta den sådär. Det är klurigt. Men inspirerande också. Men mycket, mycket, mycket svårare.
Mm, det går mycket energi till att liksom tolka den. Och du har ju också beskrivit dig själv som en väldigt lyhörd person. Eller någon som vill vara till lags.
Ja, jo. Det är ju en av mina minussidor tycker jag. Verkligen.
Får du ordning på det?
Nej, det är svårt alltså. Men...
Går du i terapi?
Ja, jag har gjort ett halvår gick jag i terapi.
Psykoterapi? Ligga på soffa?
Ja, jag började med det. Men det var inte riktigt för mig, kände jag. Och sen så gick jag lite i vanlig samtalsterapi. Och det var bra. För att det var just att det var som en utbildning i hur... Att jag fick lite nycklar till hur jag skulle tala med mig själv. Det är ungefär som, tror jag, folk som är religiösa och kan be till Gud och har det där samtalet med sig själv fast via Gud. Liksom. Det är lite så, tror jag, som terapi funkar när man väl är klar. Och att man har de där nycklarna att kunna, när man inte mår så... Man inte mår bra eller man ska ta beslut eller någonting, så kan man prata med sig själv och bena ut varför man känner på ett visst sätt och så. Jättebra, tror jag. Alla skulle gå i terapi.
Var det någonting särskilt som ledde fram till det, att du började?
Ja, det var en, vad ska jag säga, någon slags 30-årskris, tror jag. Och att jag hade levt mitt liv på vägen sedan jag var 18 och sen gjort en jättekarriär och sen tog luften slut. Jag tappade min musik och jag blev deppig. Och visste inte vad jag skulle ta vägen. Just när jag tappade min lust till att skriva så försvann så mycket av mig. Mycket av Eva.
Och så fick du hitta tillbaka det på något sätt.
Mm.
Men det gick, eller?
Mm.
Ja.
Mm.
Mm. Men det där på något sätt att behöva bli vuxen samtidigt som man får all den här uppmärksamheten. Ställer det till det för en?
Jag vet inte. Jag tror inte att jag kan svara på det. Alltså, det var ju mitt liv. Jag blev vuxen.
Vi pratade om Hemnet när vi hade paus här.
Just det.
Vad kollar du på?
Ja, nu har jag letat lägenhet till min mamma och pappa då under ett antal år.
Okay.
För de har haft väldigt svårt att bestämma sig för vad de ska ha för något. Men, så då har jag knarkat med Hemnet och letat lägenhet på runt Mariatorget till dem. Men jag tycker om att liksom... Jag kan drömma mig bort att jag ska köpa ett hus i Puerto Rico eller något sånt där. Tycker jag är jättekul. Så här, ja, det här är till salu. Hur skulle mitt liv se ut då?
Har du en längtan till just Puerto Rico? Eller
nej, men jag menar, du vet. Mm. Det finns många ställen att bo på i världen.
Vilka vill du hinna med då?
Ja, jag vet inte. Just nu så känns det som att det räcker med boenden.
Ja, för du har tre, eller?
Vi har ett hus i Italien också.
Åh, oh, wow. Fyra. Mm. Hur mycket är du där? Eller ni?
Ja, vi är där kanske... En månad per år blir det nog. Vi är alltid där över midsommar. Och så kommer hela familjen och kompisar ner över midsommar. Då vet man att det inte regnar i jordgubbarna. Och sen så är vi ihop där en vecka och du vet, bråkar om hur man ska egentligen sätta in saker i diskmaskinen. Och laga mat, och dricka vin, och solar och ha kul. Det är jättehärligt. Det är verkligen ett skönt sätt att träffa sina alla generationer, ungarna och föräldrarna och så.
Du sa förut, jag frågade vad du gör nu.
Mm.
Du håller på lite sakta med en skiva. Du filmar lite åt någon.
Mm.
Har du fler grejer?
Nej, det är just det som jag håller på med nu. Nej, men det var ju, jag hade skrivit rätt mycket färdigt och det började kännas som, ah, men fasiken, nu kan jag nog börja spela in snart. Men så började jag på det här filmprojektet då och höll på mycket med Superåttan och den är ju väldigt, väldigt speciell. Det är just att den låter så mycket också. Man kan inte, det är inte så här filma i smyg med den. Och så måste man gå och vänta på, du vet, man tycker åh, det här blev jättefint. Och sen så måste man gå och vänta på att det ska framkallas. Och så ska man föra över det och sen bara, ja, vänta, det var inte riktigt bra. Måste göra om. Det är en väldigt, väldigt liksom process med det där. Och det där började påverka min musik. Skrivning också väldigt mycket, så det började låta mer och mer så här superrott om det, så nu känner jag att jag måste liksom börja om lite från början, göra om de där demosarna som var lite mer maskiniga till det här surret på något sätt. Ja.
Gud,
det är svårt att förklara.
Ja, det var, ja. Det var
men i alla fall där, så att jag håller på kan man säga.
Jag och mina kompisar, vi var ju super fans av dig 1986 eller när det nu begav sig. Jag minns det så himla starkt alltså.
Mm-hmm.
Har vi hängt kvar? Alltså när du är ute och turnerar, hur ser din publik ut?
Ja, alltså ibland så tänker jag på vad gamla de är. Men visst ja. då är vi lika gamla som jag.
Mm.
Men man tänker inte på det, att man blir äldre. Nej, men så att de är nog hängt kvar. Men så har de ju liksom tagit med sig sina barn också. Så det är ju jättekul.
Fick du en ny publik efter Så mycket bättre, tror jag?
Ja, det tror jag kanske att det kom lite mer av yngre människor.
Du är ju en ganska flitig liksom twittrare och instagrammare och så. Varför håller du på med det?
Twitter tyckte jag var så kul i början. Jag twittrar inte så mycket längre. Det kanske går i perioder. Men jag fick så mycket information. Det var så många som la ut så här bra artiklar som man kunde läsa och sådär. Ja, jag tyckte det var ett skönt format. Sen efter ett tag så började jag känna så här, det är 160 tecken eller något.
140
tecken. Mm. Jag började känna att det liksom, tankarna blev korta. Att jag började tänka i 140 tecken. Och då kände jag så här, det här är inte bra för mig. Men Instagram är ju kul. Just för att jag skriver så mycket i bilder. Och jag tycker jättemycket om bild. Och där kan man ju skriva lite längre om man vill. Ja, det är kul. Emellanåt.
Men ger det dig någon bekräftelse? Räknar du likes och retweets och allt vad det händer?
Heter det? Ja, ibland gör jag det. Alltså, nu när jag var hos min svärfar på födelsedagslunch. Som bara var bullar och kakor och tårtor som han hade bakat själv. Och så la jag ut den och så kom det nästan så här 400 likes på Lasse. Det tyckte jag var jättekul.
Mm.
Ja, och ja, jag tittar lite. Men inte så mycket faktiskt. Alltså det är nog mer av en slags överlevnadsinstinkt som gör att jag inte vill fastna där. Jag vill inte fastna i någon slags bekräftelse på Insta. Jag tror att det är väldigt lätt att göra det. Så jag försöker hålla mig borta från det. Man undrar vad det kommer göra med folk. Twitter och Insta och... Det är jättekonstigt. Vi pratade om det här om dagen. Eva och jag så här, ja, men kommer du ihåg när vi åkte där till Italien? Ja, just det. Då hade man ju ingen GPS i telefonen. Vi körde på karta. Hur fan hittar vi fram? För att Eva är så jävla dålig på att läsa på GPSen till och med i telefonen. Så här. Ska jag svänga nu? Ja. Nej. Du vet, vi åker alltid fel.
Mm.
Jag tänkte, hur hittar vi fram då när vi skulle åka på papperskarta då? Men det gjorde vi ju. Hur klarade man sig egentligen? Vi hade ingen telefon, man bestämde så här, vi syns där klockan 3. Ja, det gjorde man ju.
Mm.
Tänk va, det går.
Ja.
Men alltså, jag tycker det är bättre nu i alla fall.
Ja, vad kul.
Ja, så är det.
Du har framtidstro.
Jag har det.
Och hopp om livet.
Mm.
Har du förberett en låt som du ska spela här i slutet av programmet?
Va? Nej.
Nej, jag ville bara kolla. Chansade lite.
Ja, okay.
Men det kommer du inte göra.
Nej, jag kommer inte göra det.
Du jobbar inte på det sättet?
Nej.
Inte ens på fest?
Nej. Min...
Förlåt. Var roligt ifall jag hade... Jag kanske skulle ha kört lite hårdare på att vi... det var någonting som vi hade bestämt
bara. Ja, precis. Jag blev bara... Aah! Jag hamnade i plugget igen. Nej, jag spelar aldrig på fest. Jag spelar nästan aldrig sådär. Grejen är att när jag skriver mina låtar, jag är ju utbildad på fiol. Och det har jag inte haft så mycket användning av. Och jag har egentligen använder mig nästan aldrig av noter och sådär, även fast jag kan traggla mig igenom och förstå på ett ungefär vad det står där. Men sen så spelar jag ju väldigt många olika instrument. Men bara för att kunna skriva musik eller kunna göra mina demos och sådär. Men sen när den låten är färdig, då glömmer jag bort den. Då vet jag, alltså det är inte så här, skulle du kunna spela någon från senaste plattan? Nej, jag kan inte det. Utan jag måste då, när jag ska ut och turnera så måste jag verkligen fräscha upp minnet igen. Vad det är för ackord och vad fan gjorde man här?
Så när du inte jobbar, då musicerar du inte? Det är aldrig så att du tar upp gitarren och spelar Blowing in the Wind för ditt eget höga nöjes skull?
Nej, det gör jag inte. Alltså jag spelar ju aldrig någon annans låt.
Nej, men
det... Nej, utan jag spelar ju liksom när jag skriver. Men å andra sidan så...
Om det inte
jag just... spelar ju nästan varje dag. Det gör jag.
Men då är det alltid för liksom skriv... För din
skrivprocess? För skrivet, ja. Ja, för skrivet det.
Hur mycket fick du för Så mycket bättre? Vet du det?
Ja, kanske var det 300... Ja. Nej, jag ska ha det osvuret.
Ja.
Vi får ringa kontoret.
Vi ringer Örebro-kontoret sen. Det är ändå ganska mycket pengar.
Ja, det var ju jättemycket pengar. Mm. Det var en årslön.
För en vanlig människa?
Ja. Och det var ju väldigt skönt. Då känner man, då har jag ett år till på mig som jag kan skriva. Mm. Det är så man måste tänka.
Har du hög burn rate? Gör du av med mycket pengar?
Ja, det gör jag säkert. Om vi skulle fråga Örebro-kontoret så tycker de det. Men nej, jag är inte så bra på att göra av med pengar, tycker jag.
Det känns ju som att ni gör höga fasta kostnader.
Ja, det är ju så det.
Med fyra boenden och fyra bilar. Nej, hur många bilar äger du?
Fyra.
Ja. Mm. Lägger du mycket pengar på kläder? Du ser ganska lyxig ut.
Ja, visst gör jag. Men det här, jag köpte det här igår. Det såg jättelyxigt ut.
Ja.
Nej, jag är skitdålig shoppare. Jag ser lite så här killshoppare, tror jag. När jag hittar något som är snyggt så här, okej, jag tar det här i alla färgerna.
Mm.
Så ja. Så går jag ut och handlar någon gång om året.
Jag förstår. Du finner inget nöje i det egentligen?
Nej, jag tycker om att, alltså jag är fåfäng, det är jag ju. Jag tycker om att ha snygga kläder, men jag är inte så där. Eva är ju ett modeorakel, kan man säga. Hon kan ju allt om mode. Och hon är en jättebra shoppare, men jag har inte det intresset.
Men du tar inte henne till hjälp?
Jo då, det gör jag ju. Men jag vet nog väldigt bra själv vad jag vill ha på mig och inte vill ha på mig.
Så vad gör du med pengar på då? Köper dyra middagar? Äter ute i New York?
Ja, det gör jag. Jag bränner inte så jävla mycket pengar ändå, tycker jag, på sådana saker. Alltså jag reser mycket och det kostar ju pengar.
Har du dyr konst hemma? Ni osar dyr konst, ni två.
Nej, jag har inte det heller. Jag önskar att jag en gång i livet skulle kunna få köpa en Skärfbäck-tavla.
Mm-hmm.
Det är så här en dröm som jag har.
Ah, wow.
Och jag har haft den länge och den var ju så här, det har ju blivit dyrare och dyrare, kan man säga.
Okej.
Okay. Mm. Jag borde ha slagit till för en massa år sedan.
Vad hette henne, sa du?
Helene Skärfbäck.
Okej.
Okay. Finsk konstnärinna. Det är jättefint, är det.
Okej, okay. Du?
Ja.
Nu ses vi igen.
Ja.
Och det hade inte gått att lura någon lyssnare, tror jag, för akustiken är en annan.
Ja, verkligen.
Det är så någonting.
Man hör
avloppen.
Ja, just det, alla grannarna hör man. De rinner i taket.
Mm. Och det här är liksom inte ditt hem, utan det här är din arbetsplats.
Just det.
Jag glömde fråga dig om det, men jag ville bara kolla om den är sann, den anekdoten om Filip Hammar och dig. När du och Eva hade gift er, så ska han ha plingat på hos er.
Ja, han säger det. Och jag har ett så här, jag har ett väldigt svagt minne av det här. Men jag vet inte om det är så att man vill tro på historien, för den är ju väldigt härlig.
Ja, den är jättehärlig. Ja. Det var så himla fin i den ju.
Ja, men det var ju också så konstigt liksom. Att... Men som sagt, jag har inte tänkt på det. För att det är inte just det man går och tänker på i ett sånt skede när man precis har gift sig. Sådär. Vem det är som plingar på dörren och ska lämna blommor. Det kom ju rätt många blommor.
Mm.
Men det var ju en väldigt kul historia.
Okej, vi kollar inte upp den närmare.
Nej, men han säger ju att den är sann. Jag vet inte hur man ska kolla det. Om vi ska gå till några jättekällor och undersöka om han ljuger.
Nej, men då säger vi det.
Ja, vi säger att den är sann. Ja. Mm.
Du dementerar det i alla fall inte.
Nej, absolut inte.
Så här, om jag får börja då med att be om ursäkt. För att när vi sågs förra gången, då hade ju jag precis samma morgon släppt min internationella podcast och var inte riktigt där i huvudet, kände jag.
Mm.
Och det kände jag liksom redan när vi satt där. Och jag tror att jag bad om ursäkt också lite. Mm. Men du,
ja, jag läste om det sen dagen efter i tidningen.
Aha,
så okay. Att det är bevisat.
Ja, att den lanserades, ja.
Ja, precis.
Ja, inte att jag kände mig dålig.
Nej, det skrev de inget om faktiskt. Nej.
Men du kände inte heller?
Nej, jag var inte heller i mig själv. Jag hade ju varit på landet, var helt borta i mina tankar i en annan grej och försökte komma in i verkligheten. Liksom. Det blir så när man går på landet för sig själv och börjar tänka på jobbet och vad man ska hålla på med, så blir det ingen... Alltså verkligheten ser lite annorlunda ut. Och jag hade inte pratat med någon på jättelänge, så att jag så här, jaha.
Alltså överhuvudtaget?
Nej, precis. Jag har ju pratat liksom med Eva och så, men jag menar, då pratar man på ett annat sätt. Man behöver inte säga så himla mycket, man behöver inte förklara sig, utan...
Ni har varit gifta ganska jävla länge, va? 15 år, 20?
96, 18.
18?
Ja.
För jag och min fru har varit gifta i kanske 7-8 år. Ibland så känner man ju hur mycket tomma saker man säger till varandra. Att det inte alltid är jättekvalitativa samtal som man har med sin partner. Det är väl det.
Nej, det är det ju inte. Och det är väl kanske det som är så underbart. Att det finns någon som man bara kan släppa ut alla dimmor till. Sådär. Att man inte behöver regissera sig. Man kan släppa på sitt överjag. Det är ju det som gör att man kan ha ett... Eller att det är bra att ha ett förhållande, kanske.
Wow, jag tror faktiskt 140 plus avsnitt in att det var första gången någon använde det jungianska uttrycket överjag.
Är det sant?
Jag tror det.
Är jag först?
Ja.
Wow.
Vad är överjaget?
Jag tror att jag har rätt mycket överjag, faktiskt. Att jag vill hålla ordning på saker och ting. Att jag vill liksom försöka vara strukturerad och... Nej, men jag tror att det är den som är, du vet, den där duktiga tjejen i klassen som hade fint hår och, du vet, var bara så här perfekt och hade rätt på alla proven som man gärna ville vara.
Och den delen av ens personlighet, det är överjaget. Alltså, men sen så finns det också någonting som är, alltså det tyder på att det finns någonting som är naket och oförställt under det.
Ja, eller? Antagligen. Eller det är klart att det gör det. Att det är den som inte är regisserad och den som bara känner och gör.
Om man inte hade något överjag, hur skulle ens liv se ut då?
Förfärligt, tror jag. Det skulle ju inte funka. Alltså, jag tycker inte man ska kasta skit på den här tjejen med fina håret. Hon behövs verkligen. Men det gäller ju att inte få för mycket av det. Att man håller balans på det. Men jag tror just i mitt liv som är väldigt mycket i någon slags fantasivärld. Och i någon sån skrivvärld eller vad man nu ska kalla det för. Ute på resa även när jag sitter still. Så har jag stort behov av just henne. Någon som är strukturell och håller koll på avgångarna.
Är du väldigt präglad av Luther?
Jag vet inte egentligen. Jag tror inte vi ska prata om Luther överhuvudtaget. Det är så många som säger att han är misstolkad.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag kanske har fel.
Ja, nej, och jag vet inte heller. Jag har inte läst honom.
Och då är vi ändå släkt, jag och Martin.
Mm. Är det sant?
Ja, visst.
Vilket fint arv.
Ja, jag hoppas.
Ja. Ja.
Var vi någonstans? Överjaget. Nej, Luther, ja.
Ja,
just
ja,
det.
Luther.
Hur präglad du var.
Men ja, jag vet inte vad man ska säga om Luther, faktiskt.
Nej, för det kan vara så att Luther kanske inte alls var så lutheransk.
Nej, precis. Nej, men jag tror inte jag är så lutheransk. Jag försöker bara hålla lite ordning på mig själv.
Vi var på liksom ditt konstnärskap en del. Och du berättade om ditt liksom, fotoprojekt och så vidare. Nu ser jag ju här att det är liksom ingenting som är slut. Utan det är någonting som pågår.
Ja,
det var superåtta-grejen.
Ja, just det. Du säger att jag ska åka iväg om några... dagar igen, eller om en vecka. Så jag håller på att göra i ordning min utrustning.
Jag förstår. Mm. Men jag funderade liksom, för nu har jag liksom de senaste dagarna i lediga stunder lyssnat på din musik.
Mm.
Och så har jag funderat på ifall man skulle kunna se ditt konstnärskap som liksom något slags lök som du känner du att du liksom skalar av? Att du kommer närmare?
Mm. Jag tror att jag liksom... Jag känner att jag var en liten lökgrodd när jag började skriva. Och sen så blev jag en lök. Och nu håller jag på att försöka skala bort den igen. Så tror jag det funkar. Man växer upp och blir en väldigt bra frukt. Och som är så här saftig och fin för att man har liksom fått gro i fred och göra sina saker. Sådär. Sen när den är så där klar så känns det som... Man måste börja om igen. Liksom rasera huset och börja om igen. För det blir så fint allting. Liksom. Det där äpplet bara lyser där. Det är så jäkla snyggt. Och så vill man bevara det snygga. Och det är det jag känner. Så här, men jag måste börja om igen och hitta den där, det där fröt. Det där unga, varför började man skriva? Vad är det som är så viktigt med det? Och hur låter det?
Men känner du att du har gått och putsat på ditt äpple för länge?
Ja, jag tror att alltså, när jag kände att jag blev så där, åh, det här är så här skitbra, fulländat. Vilket man i kanske känner nästan varje gång man har gjort klart en produktion. Men det blev liksom, ja, jag tror nog att jag kände att jag hade, att jag putsade för mycket på det. Och gjorde samma sak. Alltså det var bara små förändringar i mitt sätt att förhålla mig till det jag höll på med. Och kanske att man lever i bilden av sig själv också. Det är svårt när man blir äldre, när man har så mycket erfarenheter, man har gjort så mycket. Och det är svårt att titta på sig själv och bara försöka skala av och bli den där, som vi pratade om förut, den där nakna människan. Vem är hon egentligen? Ja, det är skitklurigt tycker jag.
Har du problem med att hitta henne just nu?
Nej, nu känner jag att jag är, alltså, så fort man sätter igång själva undersökningen så kan man ju inte glömma bort det. Men att komma underfund med det, att det är, ja, nu är det dags att börja om på ny kula, det är just det, tror jag.
Och där är du nu?
Där är jag.
Ja. Kan du konkretisera hur du gör då för att hitta något nytt?
Jag kände ju, alltså, när jag var ute på turné senast så spelade jag ju mina gamla låtar och sådär. Och det är ju, det är trevligt och publiken blir glad och så spelar man lite nya och sen så är det så här, vad är det här då? Vi vill helst höra det gamla. Mm. Så just därför så är det också väldigt svårt som skrivande artist att bara rasera sig och börja om från början. För att, ja men vi vill höra den där låten. Jag fattar det. Jag fattar det verkligen.
Finns det låtar som du ogillar? Som du...
Ja, oja, det gör det.
Många?
Ja.
Men du vill inte säga vilka?
Nej, men alltså, jag tycker det är klurigt att spela Jag klarar mig naken till exempel. Mm. Och jag måste hitta en ny ingång till den varje gång jag ska spela den. Och senaste gången så kände jag så här, ja, men den här texten är väldigt bra. Det handlar ju verkligen om någonting viktigt. Men det är bara det att den är så jävla klämkäck på något sätt som jag inte tycker om. Den är så lekfull. Och jag diggar inte det. Den är lekfull på fel sätt. Mm. Den är liksom bara Gröna Lund eller något. Det är inte lekfullt på det där sköna sättet. Det är ungefär som jag pratade om förut, att jag tycker inte om när det svänger. Liksom. Jag vill ha någonting som är någonting annat.
Är du ju supersmart eller?
Nej. Nej, det är jag inte. Jag trodde det förut när jag var yngre.
Ja.
Men jag har upptäckt att jag inte är.
Har du kollat?
Nej, jag har inte kollat, men jag förstår det.
Sen hade jag också en fråga som jag tyckte att jag lite grann missade. Jag vill minnas att jag ställde en liknande fråga. Just det, jag frågade om så här ögonblick som hade varit viktiga för dig. Alltså jag försökte prata om det här med defining moments,
ja,
etc. Jag undrar också vilka människor som har varit viktigast för dig i ditt konstnärskap.
Ja, förutom alla de som jag har lyssnat på så är det ju såklart Anders Glenmark som jag jobbade med under så många, många år.
Är hans fel att den är så glad? Naken.
Ja, det är det säkert. Han är mycket gladare än jag. Nej, men vi peppade varandra till massa konstigheter. Ibland så tog leken överhand. Men det var ändå så här bra. Vi jobbade väldigt bra ihop. Stundtals så gjorde vi så här fantastiska grejer, verkligen. Och ibland så gick det inte alls bra.
Varför slutade ni jobba?
Vi hade växt ifrån varandra rent smakmässigt, tror jag. Rent musikaliskt funkar det inte längre.
Var det så att ni en dag i studion insåg det, eller?
Ja, det var när vi jobbade på den blekta blondinen-plattan. Så ja, vi bråkade nästan hela tiden, i alla fall på slutet. Så att jag avslutade hela den plattan själv. Och sen tog det jättemånga år innan vi hördes. Men det är klart, sen är det... Marie Ledin som jag jobbade med, som hade skivbolaget. Hela den perioden i mitt liv var ju fantastisk. För att allting var så litet och skönt och det var en närhet till allt. Ja, men sen är det, jag menar, alla dessa fantastiska musiker som jag har jobbat med under åren. Det går väl inte att liksom plocka ut en.
Hur är det nu då när du är i liksom, för du sa förra gången att du är liksom i något slags skrivfas.
Mm.
Hur är det då? Alltså, använder du andra människor nu eller sitter du bara och gör demos eller hur ser det ut?
Liksom, ja, nu gör jag bara demos. Så då är jag bara själv. Och det är frustrerande för att jag hör ju vad en riktig musiker kan göra med det här. Och jag saknar det verkligen. Jag försökte spela trumpet igår, men det går ju inte.
Jag såg att den låg framme.
Ja. Mm. Ja, jag gav upp. Men jag hörde ljudet. Men å andra sidan så är det som blir så härligt sen. Man har den här demon och sen så kommer de med sin hela fantastiska musikalitet och gör det där som jag inte kan.
Producerar du själv? Alltså är det tanken?
Nej, jag vet inte riktigt. Nej. Jag tror inte att jag kommer producera själv. Jag har inte kommit så långt än. Nej. Jag vill gärna ha någon att jobba med. Det är ju så. Det är ju, händer grejer då.
Delar av mina lyssnare hatar när jag ställer den här typen av frågor. Men liksom rent tekniskt när du gör demos, vilket program jobbar du i?
Alltså, hatar de det? Jag tycker sånt är jätteintressant.
Ja, men jag gillar också.
Ja, jag jobbar i Logic.
Okay. Mm.
Mm. Och nu har jag precis plockat ner det nya Logic.
10. Ja,
just det. Något.
X.
Ja. Och jag diggar det faktiskt. Fast jag satt igår och lekte, du vet, det finns så här trumslagare i det programmet. Alltså, jag satt och lekte med det igår. Har en låt som jag håller på med och så kan man ju liksom lägga på världens galnaste trummor på det där. Och det påminner mig om när man var ung och höll på i replokalen. Man kom med sin låt så här och så skulle bandet spela. Och så började trumslagen bara... Nej, men det är inte en sån låt. Jo då, det blir fint här.
Ja, de vill gärna jobba lite mer än de får göra.
Precis. Kan jag tänka mig. Ja, det är så. Ibland så har man inte så mycket att göra som trumslagare.
Nej. Men okej, okay, så du jobbar i Logic. Och är det så också att du experimenterar? Alltså, vill du låta nytt?
Ja. Absolut, men jag är ju uppvuxen på den tiden när det här inte fanns. Och det fanns ju knappt liksom bandspelare överhuvudtaget. Så att jag är ju uppvuxen med att försöka uppfinna ljud. Att leta rätt på en lampa eller någonting som låter annorlunda och sen spela in den. Det är liksom min grund. Och jag är nog fortfarande kvar där. Jag är helt fascinerad över att de här ljuden redan finns. Och att jag inte behöver bygga den här lådan för att jag ska hitta dem. När jag lyssnar på musik idag och man hör programmet, så blir det lite tråkigt. Det är svårt att låta nytt, faktiskt.
Konsumerar du mycket musik?
Nej, det gör jag inte. Jag borde ju kanske göra det. Borde lyssna mer på musik faktiskt. Men stör mig.
Ja, det funkar inte med ditt tystnadsideal.
Nej, det gör det inte.
Det närmsta jag eventuellt kom ett skop när vi såg senast, det var ju att du hatade Så mycket bättre.
Ja, just det.
Men jag tänker så här, musiken som gjordes där, känner du likadant för den?
Alltså min egen?
Ja, och andras covers på dig.
Nej, alltså för det första hata är väl ett väldigt starkt ord. Men ogillar det. Ja,
starkt.
Ja, jag ogillar starkt. Så mycket bättre. Nej, jag vet inte. Alltså mina egna grejer så här, ja, det var väl kul. Men liksom meningslöst på något sätt. Känns det som. Jaha. Mer så känns det.
Men blir du inte rörd av Lalles version av...
Jo, den var fantastisk. Mm. Det som jag minns med absolut störst glädje, det var när Lalle och jag gjorde en liten duett på en av hennes låtar som heter... Som jag nu inte kommer ihåg vad den heter. Det var verkligen fint. Mm. Och det var jättehäftigt att få sätta sig in i Lalles musikvärld. Det är väl det som jag verkligen bär med mig.
Kan inte hon prodda din nya skiva?
Nej.
Nej,
hon är liksom Lalle och jag är Eva Dahlgren, det går inte.
Jag förstår. Men du, när du tänker producent nu för din nästa skiva, har du några namn?
Ja, det har jag, men...
De är superhemliga, för jag har inte kollat med dem. Max Martin kan vara upptagen.
Nej, han är ledig.
Ja.
Ja. Nej, men... Jo, det är klart att jag har funderat på det. Men det är... Du vet, man ska inte prata om grejer som inte är klara.
Jag förstår. När har du känt att du har varit på precis rätt plats i livet?
Ja, det var ju den där dagen jag träffade Eva, såklart. Det är ju det bästa.
Var det bara en dag i hela ditt liv som du har varit på rätt plats i livet?
Nej, men det är den viktigaste, tror jag. Eller tror, jag vet det. Det är den viktigaste.
Ja. Och artistiskt då?
Jag vet inte om det var just en dag. Det är klart, jag hade, när Blekta blondinen kom, så var det en slags Beatles-tid. Det är ju Beatles-tid nu igen, men just då var det någon... Jag vet inte varför det var det. Så att jag kände att jag med hela min bakgrund och med hela min musikvärld hamnade väldigt rätt. I allt det som jag älskade att göra och de ljuden som jag tyckte om och de körerna som jag tyckte om att sjunga. Så här, det lät helt plötsligt väldigt rätt. Och så hade det ju inte varit innan direkt när jag gjort plattor. Mina plattor har ju låtit rätt konstigt.
Ja, men det funderar jag också på. Därför att när man lyssnar på en sån lång karriär som din så känns det som att du på något sätt är ganska mycket klang med din samtid. Men det gör ju också att det ibland känns lite daterat rent så här soundmässigt.
Mm. Ja, verkligen. Det låter jättekonstigt, men jag tänker det när jag är så här, när jag är död och begraven och man ska lyssna igenom mina plattor så här. Så en otroligt spretig produktion har varit, verkligen.
Och hur känner du kring det?
Det kanske är fint på något sätt. För att, vadå, det speglar en människa också. Just det där att man söker sig fram till någonting. Man kan ju inte veta från början att så här ska jag låta. Eller så här ska det vara, eller...
Pratade vi om det? Det här med när man hittar någonting som är ens eget och man vet exakt vad som är rätt och fel när det gäller det.
Ja, jag vet inte om vi pratade om det.
Men det tycker jag är väldigt spännande i alla fall. Att man så här...
Vad är det som man ratar och vad är det som man säger så här? Ja, nu är det bra.
Ja.
Ja, det där är väldigt skumt alltså. Vad är det som gör att man ställer in sig så här? Ungefär som när man tar en bild så känner man så här, ja, den här bilden passar mig perfekt. Nu vart den jättesnygg. Någon annan kanske inte ens, eller känner att alla elementen hamnade rätt i rätt harmoni med varandra. Men det är väl samma sak med frekvenser och ljud också, antar jag. Att det är, nu låter det skönt i mitt huvud. Jag undrar om det låter annorlunda när man är så här, åh, det här ljudet är jättefint för att jag är förkyld.
Ja, just det.
Och
ja,
sen
så kan det vara.
När det liksom har klarnat upp lite så bara, inte bra.
Fast det är väl, om man... har massa musik i sin telefon till exempel, vilket ju många människor har, så är det ju så att man en dag kan tycka att den låter fantastisk för nästa inte stå ut med den.
Nej, men vet du vad jag upptäckte? Jag som då inte lyssnar så mycket på musik, så fick jag något mail från Wimp, heter det va? Wimp kanske.
Som Spotify, fast
ja, just det.
Bättre men, ljud.
Med bättre ljud, ja. Och så tänkte jag, ja, men jag ska sätta mig och lyssna om det är så här mycket bättre. Satt flera timmar och lyssnade på musik. Och sen så efteråt tänkte jag så här, skumt. Tiden bara försvann. Och så tänkte jag efteråt, undra om det var på grund av att det lät mycket bättre. Att det var behagligt i mitt huvud. Att jag inte orkar lyssna på musik för att det är det där ihoptryckta MP3-ljudet som gör att det blir så här, det rör mig inte lika starkt.
Alltså kanske kan man.
Jag vet inte, kanske.
Apropå det där med ljud så tänkte jag att jag kunde snå en fråga från det där Proust questionnaire. Hur säger man det på svenska? Proust? Marcel Proust?
Ja.
Han har ju något sånt, eller ja, vem det nu var som gjorde det till honom, tror jag.
Mm-hmm.
Men vilket är ditt favoritljud?
Det är min Telecaster. Jag kommer alltid tillbaka till den. Särskilt när man spelar långt upp på halsen på den så är det någon rundhet och någon slags... Det är jätteskönt.
Härligt.
Jag älskar det.
Mm. Vill du rekommendera något?
Naked Grouse Whiskey är väldigt bra.
Naked Grouse?
Ja, det visste man inte riktigt. Men det är en ny sort som de har. Den är väldigt fin.
Okej. Okay. Mm. Är det Famous brorsa eller något?
Ja, det är det.
Jag förstår. Mm. Eller syra?
Ja,
de är släkt i alla fall.
Ja, de är släkt.
Ja, okej. Okay. Mm. Hur dricker du den? Dagligen?
Ja, kanske.
Har du alkoholproblem?
Nej, det skulle jag nog inte säga.
Har du ett sunt förhållande till alkohol?
Ja, jag blir glad av det.
Okej. Okay. Mm. Inga minnesluckor?
Nej, inte ofta.
Bakfylla?
Ja, det har jag.
Hur ofta är du bakfull? En gång i veckan?
Mm, ja, kanske.
Mm. Du verkar inte ens skämmas över det?
Nej.
Nej. Nej.
Verkligen inte.
Nej, bra. Härligt, tycker jag.
Ja.
Hur drack du den, sa du?
Antingen med den minsta isbiten. Eller om man kommer åt sån där fin is, du vet. De som har fryst in så att den är så där helt klar och aldrig smälter. Jag har hållit på, eller vi har gjort det i sommar nu, hållit på att experimentera med det och försöka få till den ultimata isen. Och det finns otroligt roliga sådana på YouTube när det står killar som ska visa så här hur man gör.
Och hur gör man då? Det ska kokas vatten, det ska inte vara något...
Nej, alltså den behöver inte kokas. Men det gäller att den fryser väldigt långsamt. Och helst så ska man ju röra på den så att syret försvinner ut ur vattnet.
Okay.
Mm. Och att kylan bara ska komma uppifrån. Så att man måste isolera den runt omkring. Sådär.
Mm-hmm. Wow.
Skitlurigt är det.
Och det håller ni på med?
Det är sånt håller jag. Det är ett litet intresse.
Ja, is.
Ja, is.
Fantastiskt.
Ja.
Mm. Bra hobby. Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Har du intervjuat Christer Sturmark?
Nej.
Det tycker jag du ska göra.
Mm.
Christer och jag lärde känna varandra för jag vet inte hur många år sedan. Vi hade han startade en liten filosofisk klubb. Vi var kanske 10 personer som inte kände varandra. Och så åkte vi hem till honom, käkade lite mat. Och sen så var det, från början då, så var det ett ämne som Christer hade bestämt som vi skulle diskutera. Och så pratade vi om det. Och sen nästa gång så fick den andra, men någon annan i gruppen bestämma ämne. Och sen så pratade vi om det. Så träffades vi kanske var sjätte vecka och hade såna långa diskussioner om en sak. Det var fantastiskt kul. Och just på grund av att vi kom från så många...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Olika håll i både yrkesliv och ålder och bakgrund och allting. Så var det så här sköna twister på allting när vi pratade om. Men sen så är han ju, Christer är ju också ordförande för humanisterna i Sverige. Och när jag för några år sedan då slutade tro på Gud, jag har ju varit här, inte religiös men ändå trott på Gud i typ hela mitt liv. Och sen slutade jag tro på Gud, så pratade jag väldigt mycket med Christer i den vevan.
Du blev inte, alltså du blev ateist, du blev inte agnostiker, utan det var, nu tog du steget.
Ja.
Och såg världen, ja, som
jag
den var.
Jag kunde, eller? Verkligen inte tro på Gud längre.
Nej.
Jag försökte ju, men det gick inte. Och därför så har jag pratat mycket med Christer då.
Mm.
Och han är väldigt skön att snacka med. Så vi brukar träffas och käka lunch 2 gånger om året kanske. Tar väldigt lång tid, högt och lågt.
Bra namn, kul.
Mm.
Jättestort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma.
Är det så att du tänkte så här, de pratar om 4 hus men jag får bara till 3, då är det 4:e skärgårdshuset som ligger här någonstans i krokarna av Stockholm. Ja, det var det hela. Följ nu Eva Dahlgren i sociala medier, det är det värt. Hon heter Evgud för det mesta, vilket är ett slags ordlek, eventuellt gud tror jag. Hur som helst, Värvet gjordes av mig, Kristoffer Triumf, och klippare Lovisa Olsson. Och ny sponsor, Mitsubishi. Kolla in dem på mitsubishimotors.se. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Hej, hej!